stort tack för inbjudan till detta vittra, utmanande och inspirerande, stimulerande forum som ni utgör här. Tänk att få höra pingsttonen igen i bönesamlingarna. Man kunde ju tro att vi var 10 gånger så många, så aktiv är tillbedjan till Herren här. Och tänk att få möta ett forum där man icke behandlar lärofrågor utifrån kyrkopolitiska sidoaspekter, utan ställer den ursprungliga frågan: vad står det skrivet? Anders Wibergs, övrigas väckelseledares grundinställning. Ett stort tack till dig, Sigvard, för ditt gedigna sätt att behandla skrifternas vittnesbörd. Och även om du saxade in på kyrkohistorien, så kommer jag att ge tillbaka genom att saxa in på Nya Testamentet och också Gamla. Men när du nämnde att du hade hittat en bok av Sven-Ove Samuelsson om den sydsvenska baptismen, då blev jag än mer glad. För när jag sitter och forskar i Lund en dag, så säger den heliga ande: gå till bokhyllan för nya doktorsavhandlingar. Och när jag kommer dit så drar jag ut en bok som jag upptäcker i sin titel lockar mig. Men jag hade inte mycket tid, så jag slog upp en sån här tumvers, vet ni. Och då stod det: den 9 juni 1857 förrättade Helge Åkesson den första dopförrättningen i nordvästra Skåne, i bäcken Grytevad, precis på gränsen mellan Alsås och Björnekulla socken, nuvarande Åstorps kommun, 500 meter norr från Betelkyrkan. Och vad hände sedan? Då bildades en församling av dem som lät döpas och byggde en kyrka på en tomt som Helge Åkesson köpt i Broby. Och dit gick folk från Helsingborg för att uppleva frälsning och dopundervisning. Och när de var så många som de kunde bilda egen församling i Helsingborg, då gjorde de det. Och resten av baptisterna i Broby drog upp till stationssamhället Åstorp och byggde Betelkyrkan, där vi nu hade 100-årsjubileum med en underbar talare, Bertil Bengtsson, vars föräldrar var pionjärer på den här platsen. Och innan jag åkte hit så svarar bildningsnämndens ledare Ulla Andersson i Åstorps kommun att hon tar upp frågan om vilken plats vi får på ängen vid Grytevad, för att sätta upp den minnessten som kommunen betalar med tusentals kronor efter det första dopet, med namn på Helge Åkesson och datum, och därmed gör en plats så att landets pensionärer kan åka dit och uppleva vårsolen och bli döpta om de vill, och också ungdomarna i skolorna kan höra vad dopsanningen har kostat det Sverige, där dopförrätt där han sen fick åka på fångkärra till Kristianstad. Och en fånge som bland de övriga, han hörde att Helge Åkesson åkte dit för att han var vederbördare, då tog han upp sin sko och slog Åkesson hela vägen till Kristianstad fängelse. Men några år senare mötte han en för honom okänd man som bekände sig som frälst. Ja, sa han, jag är frälst därför att ni har märkt att du inte blev arg på mig som slog dig med skon hela vägen. Då blev jag så gripen av Kristi kärlek så jag var tvungen att lämna mig till Gud. Så att jag talade med Ove Samuelsson häromdagen, och han säger på ryggen, precis som Moses såg Herren på ryggen i Lunds lärda salar, han fortsätter att forska. Statskyrkopräst som han är, så fortsätter han följa döparrörelsen i Sverige. När jag nu på inbjudan till det här forat fick förstå att Sigvard tar den bibliska biten, så betyder det inte att jag ska ta den obibliska. Nej, nu börjar jag bli för humoristisk. Herre, du ska styra min tunga, och du ska välsigna också den här delen av vår dag, och låta ditt ord bli levande. Amen. Amen. Utan jag upptäckte att det finns då ett perspektiv som är kvar när det gäller dopet. Och det är historiens vittnesbörd. Det vill säga, vad har det kostat våra fäder genom århundradena att bära fram den här sanningen, som man nu med ett penseldrag, ett protokollsutdrag, ändrar så att man kan komma in i pingstkyrkor utan att vara döpt. Och man undrar om överhuvudtaget dopet är aktuellt för vårt århundrade. Kanske det var hemma i en tid av mycket värme, och man blev svett och smutsig när man gick på landsvägen, så det var helt naturligt att man skulle två varandras fötter, annars kunde man inte gå in i hemmen. Och var det då inte också naturligt att man måste genomföra många tvagningar och dop för att också bli ren på kroppen kroppen i övrigt. Och är det verkligen meningen att vi till exempel i vår tid och i ett helt annorlunda klimat ska göra som jag upplevde i Ryssland? De var så noga med att vara bibliska så de drog ut mitt i kalla vintern vattenledningar med avtappningsmöjligheter så man skulle kunna fortsätta att två sina fötter innan man gick in i gudstjänsten, vilket då betydde att de spolade pjäxorna istället, för man kunde inte ta sig barfota. Kan det inte vara likadant med dopet, att det också kan framstå som lika anakronistiskt, alltså hörande hemma i en annan tid, och att vi ska hålla på och böka med det här att folk som inte har möjligheter till en vanlig dopgrav, de ska ändå döpas. Jag var i ett hem i Kilina i Slovakien och en äldre kvinna hade kommit till tro och ville döpas, och de hade ingen dopgrav, men hon firade detta nästan på som de skulle ha barndopsfest, och hon dukade upp med mängder av matvaror och så skulle vi då ta och döpa henne. Ja, det var ju bara ett litet badkar och hon var lång, så pastorn där i Kilina, han fick först döpa den övre delen av kroppen, och sen när den var döpt så drog han upp den, och då så kom den nedre delen och blev döpt, och så var det ungefär en vagga på det här sättet. Ger det inte ett löjligt intryck av bokstavsträldom? Kan det här betyda någonting? Ja, jag har ställt mig de här frågorna allvarligt, och det är därför som jag var mån om att meddela Ulrik. Jag vill inte bara ha det där med historiens vittnesbörd, för det kan vi med mer eller mindre tillgång till böcker läsa in hur hemskt man har behandlat våra förfäder. Men är det så att Gud själv verkligen vill att vi ska fortsätta att kämpa med den här dopfrågan? Är det inte så att Guds rike består inte av yttre ting utan av fröjd och frid i den heliga ande? Och varför ska vi då klabba med plask i pingstkyrkan för att vara lite raljerande här? Och det är då som det blir så värdefullt att gå tillbaka till rötterna, både de bibliska rötterna och sen så också historiens vittnesbörd, men inte minst, vad gör Gud idag i dopfrågan för att bekräfta den? Och jag kommer därför tillbaka till denna avgörande fråga sedan jag väl tagit en liten introduktion om dopets historiska bakgrund. Vi vet ju allesammans att när vi möter de första texterna om dopet så står vi inför en Johannes döparen klädd i en lädergördel och utsatt i öknen i ensamhet och med en kost som var vegetarisk, så när som på gräshoppan. Sedan man upptäckte Qumranfynden så har man fått ett ljus över vad som egentligen skedde där ute. Och vad som blev begynnelsen, inte bara till Johannes dop, utan därefter också Jesus och lärjungarnas. Och om vi får tro att Matteus inte har skrivit en egen pamflett för att sanktionera kyrkans fortsättning, så antyder Jesus att vi skulle hålla på med det här till tidens ände. Och vad vi än skulle råka ut för, fängelsevistelse, vatten och bröd, uteslutning och både frikyrkor och statskyrkor och brännande på bål, så sa han att jag ska vara med i alla fall. Vad betyder det då? Ja, går vi tillbaka till Johannes döparen. Jag besökte den platsen på en direkt uppmaning av den heliga ande för ett antal år sedan. Och när jag skulle över Jordanfloden så kastade jag in i en rum hos israeliska soldater som misstänkte min kamera, så jag fick smäcka av en kort på taket, som misstänkte min sololjeflaska och skakade för att se om det var någon gunpowder, någon krut i den där. Och det var en så minutiös kontroll så jag varken förr eller senare har gått igenom den. Då slog det mig, det här är ju den perfekta platsen för att markera det som en gång Josua och Israel fick vara med om, nämligen övergången och ingången i löfteslandet. Det som Johannes döparen förkunnade, Guds rike är nära. Och Jesus fortsätter att sanktionera Johannes döparens förkunnelse och öppnar upp för inträdet i icke bara det jordiska löfteslandet Israel, utan i det himmelska Guds riket. Och när jag då ser hur Johannes dopet växer fram där ute, nämligen i en tid när det var så många utanför Israel som ville in i Guds folket, så att man kunde inte nöja sig med att ha omskärelsen så som initiationsrit. Det var ju faktiskt många fler kvinnor, kanske 400 vid de här tidpunkterna. Och de kunde man ju inte omskära. Det kände inte man till så mycket kvinnlig omskärelse på den tiden. Utan då funderade man, hur ska vi låta deras medlemskap i gudsfolket Israel bli fullt utkvalificerat? Jo, vi fixar med ett nytt intåg i Kanaans land, så som en gång under Josua och Israels tid. Och de till och med gav oss de här termerna som vi har fortfarande, tavall, fast det nog på grekiska och sen på svenska. Nämligen, gå ner i vattnet, begrava den gamla människan. Och sen så var det än viktigare att när man hade begravt den gamla människan, då skulle man vara med om en alia. Alia används idag i Israel som uttryck för invandringsvågor av olika slag. Vilken alia kom du med? Men de här Hillel och Shammai skolan, de var klara över att har man gått ner i vattnet, då har man dött bort från hedendomen. Och sedan så, när man går upp därifrån, vilket var det viktigaste, då går man in i löfteslandet. Och det fanns texter från Josua, de stig upp ur havet, och det återkommer gång efter annan. Ja, till och med Tebdas, som enligt apostelgärningarna gav sig ut för att vara en messias pretendent, och han ville bevisa det genom att han sade sig kunna klyva Jordan enligt Josefus. Jag har aldrig träffat Josefus, men han har skrivit det här i alla fall. Och betonade just att gå ner och klyva. Men står det klart, viktigare än att gå ner, det var att gå upp ur vattnet. Tevdas talade om att klyva vattnet. Men Jesus, han kommer och han klyver himlen. Han låter sig döpas, men sen går han upp med en öppen himmel över sitt liv. Och den öppna himlen var uttryck för fortsatta välsignelser. Och jag ville säga idag, det finns en fortsatt öppen himmel över dopgravar i Sverige och hedna land, och var det än sker någonstans. Och i den öppna himlens fortsatta välsignelser, så ska vi vandra. Halleluja. En dag kände vi att vi måste be och fasta för arbetet i östra Indien. Vad vi inte visste, det var att det skulle vara en stor dopförrättning, och fienderna hade lejt stenskärare från norra Indien som låg färdiga i buskarna att vid ett givet ögonblick komma ut med vassa stenar och skära sönder dopkandidaterna. Då ska någon bedja innan dopet förrättas, så han vet ingenting om vad som är på gång. Men när han ber, så kommer ett moln av eld. Och från molnet av eld faller det tungor utav eld. Och när någon skulle fotografera dopförrättningen och sen framkalla filmen, så ser man molnet av eld och tungor utav eld. Professor Eva Löfvenstam sa på ett seminarium i Lund att Apostlagärningarna 2 med tungor av eld, och det är en litterär bearbetning av den jude Filo som jobbade med sina i undret att Guds lag hördes på alla då kända språk, 70 språk. Det är en litterär bearbetning. Så professorn menar då att det var inget historiskt rapport ifrån vad som verkligen skedde. Skulle det finnas minsta tvivel här i seminariet bland doktorer och professorer, så vill jag bara säga att jag har bilderna från Indien där det som Lukas berättar om, det sker fortfarande. Ni kan få en kopia var och en och se tungor utav eld. Halleluja! Och det visar att Gud vill i dopet. Det var nämligen så i Israel att när man hade köpt någonting, så fick man inte lagfart på ett papper, utan den nya ägarens namn skulle uttalas över egendomen. Det var lagfartsprocessen. Och när Jesus nu har köpt oss med sitt blod, halleluja, så vill han ha lagfart på oss. Det betyder att hans namn ska uttalas över oss. Därför döper jag med särskilt svång i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och detta innebär att därmed så går äganderätten till våra liv över till någon annan. Kyrios heter det på grekiska. Herren, Jesus, yes, Kyrios. Det var den ursprungliga bekännelsen. Jesus är Herre. Det betyder, jag har bara en sak att göra. Det är lyda och följa honom. Sen behöver jag inte tänka på konsekvenserna. För han är den som beskyddar mig. Han är Herren som bevakar mig. Han är Gud som gör under. Och därför ska vi inte gå in med det här, i det här med en slags tveksamhet. Utan döpa på grekiska kommer utav bapto, som betyder doppa. Men med en viktig ändelse. Baptizo, det ska ske med svång. En intensiv ändelse. Så att en korporal i Skåne blev frälst. Och så skulle han döpa. Så han har varit med på en dopförrättning förut. Han tänkte, jag får se hur de andra gör. Och det var en kvinna som gick före honom. Och när hon skulle döpas, följde den heliga
ande över henne. Och hon kunde stå stilla. Hon började gestikulera till höger och vänster och vattnet skvätta. Aha, tänkte han, det är så man gör. I en annan församling i östra Småland så hörde jag om skrothandlaren, luffaren, smutsig, känd som samhällets byfåne. Men hans syster var pingstvän och bad för sin brors frälsning. Och han blev frälst, men så tänkte han, det går inte att jag som är känd som samhällets skum och byfåne står i pingstkyrkan i vita kläder som något skenheligt helgon. Utan jag kan inte låta döpa, sa han till pastorn. Jo, sa pastorn, du ska du komma hjälpa oss, det är ingen fara, Gud kommer hjälpa oss. Och vet ni vad som hände? När han går upp på dopgraven, plattformen för att låta döpas, så går lyset. Och ingen ser byfånen och skrothandlaren i hans smuts och kläder. Så de får ta fram ett litet stearinljus, ett ledljus, och genomföra dopet. Medan de försöker att byta proppar och se vad det har hänt någonstans. Men så fort han var döpt så kom lyset tillbaka igen. Så Gud är mäktig att vara med på dopförrättningen på olika sätt. Inte bara när en byfåne skulle döpas i nordöstra Småland. När det som kallas i Spanien och inga norska och svenska pastorer vill åka till turistkyrkan, så tycker de att då kringer vi till Svensson, för han kommer hur eländigt det än är. Och bland texterna före jul så är ju Johannes döparen. Och det går väl an, men det här är ju en ekumenisk kyrka. Och i den så kom en före detta kurator som var trött på att vara kurator, så han gick in i Svenska kyrkan för att få en andlig dimension till sin själavård. Men han var inte nöjd med det. Han ville få samtal med biskopen, men biskopen sa, vi har inte tid med några samtal. Du ska bära perma, det är det som är din uppgift nu. Men när han kommer ner till turistkyrkan och hör mig tala om dopet och Johannes döparen, så blir han så gripen och han blev så förvånad över att man kan få en hel timme med en pastor i samtal. Nu var han sjuk, så att varje natt fick han ha salvor, upphettande salvor för att klara benen. Det kan bli väldigt kallt i Spanien, de isolerar inte husen där. Det kunde vara 0 grader en del månader. Och han var så sjuk, det var allvarligt. Men då kommer han och säger, du Samuel, jag har funderat på din undervisning om dopet här, men det är ju så kallt. Men häromdagen kom en kvinna till mig och så sa hon, Här är det så varmt och skönt i vattnet, så här kan man ju bada. Och jag undrar, varför skulle hon säga det till mig? Och sen stod jag på Avenida Merinado och fick se en skylt med neonljus. Och pricken över iet saknades, då sa Gud, det är du som är den där pricken. Du har inte låtit döpa dig, det saknas i ditt liv. Så han anmälde sig till dop och jag glad i hågen tänkte, nu blir det glädje i turistkyrkan. Vi får annonsera att Guds verk går fram och vi ska ha dopförrättning. Jag hade så mycket att göra med alla engelsmännen, så jag beslöt att det året jag var där nere skulle jag inte gå in i engelska kyrkan, för det blev så mycket själavård efteråt. Och det var ju underbart med själavård. Jag fick fråga ihop ett par som hade skilt sig, en rektor och hans fru och så det var ju värt. Men så sa den heligande, idag måste du bryta ditt embargo och gå till engelska turistkyrkan. Och jag går dit, vad ska jag göra här? Jo, det är den mörka kvinnan där borta du ska tala med. Men hon kommer själv till mig då utan att jag går fram till henne. Jag hörde att det ska bli dop här imorgon, sa hon. Och jag skulle ta livet av mig i Midlands i England. Jag orkade inte leva längre. Men istället så kom Guds ande över mig. Jag föll av Guds kraft. Jag blev född på nytt. Men de hade inget dop i min hemförsamling. Nu har jag hört att det ska bli dop i skuristkyrkan. Kan jag få vara med? Ja, hur ska jag göra nu? Tänkte jag, ska jag fråga prästen för den engelska kyrkan om jag får döpa en av hans medlemmar här? Nej, tänkte jag. Frågar jag och han säger nej, så blir det värre ekumeniskt läge än om jag döper utan att fråga. Så jag tänkte som pappa när han ville ha permission och frågade om han kunde få det. Då sa korporalen, den som inte har vett att ta bondpermis, han får ingen, sa han. Så jag tänkte, jag tar bonddop, annars så blir det inget av här. Så fick jag se någon kvinna gå på lördags eftermiddag med en fot på stranden och en fot i vattnet. Jag ska bara vänja mig och se hur kallt det är, sa hon. Och när jag sen skulle vakna och förrätta dopet på söndagmorgonen, så var jag så orolig. För en styrelseledamot från norra Norge, det här spelas in, så jag säger inte från vilken plats i Norge, även om jag kunde det. Han kom och sa, denne kyrken är en ekumenisk kyrke. Vi har ingen sakramentsförvaltning och ingen dop. Du får icke snacka om dopet på det sättet. Då. Vi har ingen dop i denne kyrkens verksamhet. Ja, men ni har ju nattvard och det är ju ett sakrament. Så ja, enligt många kyrkors läror. Men jag ska lova att jag säger inte någonting mer från talarstolen om dopet.
Sen var det precis som när Israel går ut ur Egypten, det följde en hel skara efteråt. Så var det när vi skulle gå från förmiddagsmötet till havet. En hel skara följde med från kyrkan. Och där var bland annat den engelska damen som skulle bli döpt ihop med diakonen från Svenska kyrkan i Västergötland. Jag säger inte var, av inspelningstekniska skäl. I varje fall så fick jag så nöd över att denna kamp som det var i dopfrågan skulle nu råka ut för ett bakslag. Därigenom att denne sjuke man som inte fick utsätta sig kyla skulle döpas kanske i 0,5 gradigt väder och vatten på morgonen. Så jag vaknade klockan 4 och ropade till Herren: värm upp dopkraven idag, Gud! Jag har aldrig haft så stor dopkrav, 960 meter djup. Värm upp Medelhavet idag så vi kan förrätta dop. Och så hade jag plackat ihop massa filtar och badrockar och tänkte jag ska hjälpa till och rädda livet på den här diakonen som ska döpas nu. Du, när vi kom ut den morgonen så gör Gud precis som när Israel ska gå över Röda havet. Han sände en östanvind. Gud sände en sirocco, halleluja, ifrån Sahara med sylvassa sandkorn och bastuheta vindar. Så vi som hade ordnat ett helt berg av textilier, vi kunde glömma det där. För när Guds ande kom så svepte han in oss i en virvelvind, så det var som den bästa tänkbara elektriska tork någonsin. Och vi blev totalt friade från både kyla och komplikationer. Och när vi stod där så föll anden över diakonen, han började gråta. Den engelska kvinnan, de började tala i tungor. De frambar profetiska budskap. På stranden sitter 70 stycken spanjorer som säger: du måste komma hit ögonblickligen. Nej, jag säger, jag måste byta om först. Nej, det kan du inte, du måste komma just nu. Och då säger en kvinna där: lo que he visto ahora es siguiente la palabra del señor. Vad jag har sett idag är i enlighet med Guds ord. Halleluja, halleluja. Sen helbrejda gjorde Gud den här styrelseledamotens fru som hade börjat gå till böneplatsen in i turistkyrkan. Det har börjat på bönemöten på måndagarna. Men tänkte jag, idag hinner jag inte för jag ska hem till Sverige. Jo, som helige ande, du ska dit. Då sitter hon där, hörde, vi har ju mötts här en hel månad, men jag har inte talat om att jag har ingen lukt, jag har ingen känsel, jag har ingen smak. Kan du innan du åker hem till Sverige be till Gud för mig? Då hade vi upplevt ett sånt helande i stadsparken i Ängelholm. Så jag sa till Gud: du är inte bara Abrahams och Isaks Gud. Du är inte bara Brittas Gud i stadsparken i Ängelholm. Du är den norska damens Gud i turistkyrkan. Och nu tar du öppna ganglierna och cellerna och membranerna och väggarna här. Så att luktsignalerna går fram. Så lämnar jag henne. Så sa Herren: nu måste du upp till sjunde våningen på det hotell där han bor. Ja, men jag hinner inte. Jo, du måste. När jag kom upp där så springer hon ut. Hon var stor och kraftig som en indiankvinna med mängder av kroppsvävnader. Och så springer hon emot mig, trycker in mig i denna kroppsmassa så jag knappt kan andas. Och så säger hon: Samuel, jag kommer direkt från badevarslet och jag visste inte att jag hade så starka parfymer och dufter. Då hade Gud hela hennes luktsinne. Med tanke på att det här spelas in vågar jag inte säga vad som skedde med hennes man. Men det var så dramatiskt. Jag kan bli prisanmäld om jag talar om det för er. Men släpper ni inspelningen så ska ni få reda på verkliga saker här. Jag ska vara med er. Halleluja. Frukta inte. Det är den som sa detta in till tidens ände. Han ställer upp trots alla teologiska bortförklaringar och alla ekumeniska kommissioners försök att desavouera vår frimodighet att döpa. Han ställer upp. Halleluja. Innan jag åkte hit så ringde jag upp den över 90-åriga evangelistsystern Eivor Emsänge borta i Fjällbacka i Bohuslän. Hon var evangelistkamrat med en syster som kom till ett samhälle i Norrland som var så fientligt mot pingströrelsen. Så när en förlamad kvinna blir frälst och dessutom anmäler sig till dop. Och de får bära den förlamade kvinnan genom detta samhälle som hade sådana aversioner till pingströrelsen. Då var det inga gränser på tokerierna. Men vet du vad Gud gör? I dopets bölja hela han den förlamade kvinnan som går själv tillbaka genom samhället. Jag ska vara med er alla dagar in till tidens ände. Det kanske är dags att vi tittar lite grann på historien och lyfter på flikarna. Och som C.G. Hjelm sa när han berättade om läseriet i Dalarna. Ja, sa han, den tiden var det förbjudet både att samlas i gudstjänster och bön. Men en av korporatörerna som
de sände männen där på den tiden, kom in i fängelset i Falun. Och då skrev han till församlingen: nu sitter jag inne, ni är ute. Fortsätt att verka Guds verk till ni kommer in. Och då kommer jag ut, och då fortsätter jag att verka Guds verk till ni kommer in, och då är jag ute igen. Och säger sig igen, på den tiden skapade man möjligheter av svårigheterna. Idag måste vi skapa verkligheter av de möjligheter som Gud har givit oss. Därför måste vi stärkas, medvetandegöras, motiveras i sådana här dagar som vi har just nu.
Jag ser vad jag hade sagt, skrivit upp här för någonting nu då. Ja, det var olika versioner av det ena och det andra. Hur som helst. Så där i Jordan så har vi något mycket märkligt. Babal stiga ner, Alia ara gå upp, och himlen öppnas och man är under en ständig kontinuerlig välsignelsevåg. Det här var så klart så att det var inga diskussioner om dopet under de första århundradena. Och en av de viktiga punkterna i vakthållningen med dopet, det var biblicismen. Vi kan gå till den ena kyrkofadern efter den andra och höra hur de var angelägna om att folk skulle läsa biblar. Det gäller Tertullianus, det gäller Irenaeus, det gäller Origenes, fast det är misstolkat Irenaeus och Origenes och sagt att han skulle ha känt till barndopet. Men andra menar det att varför har han inte sagt någonting om det under sitt tidigare liv? De tror inte att Origenes var anhängare av detta. Och när de då kyrkofäderna talar om att läsa Bibeln, så kunde de säga det att man ska läsa 2-4 timmar om dagen. Och någon sa att makar ska läsa Bibeln tillsammans. Och det var i skrifterna man hämtade sin motivation och sin tröst. Jag säger det med sånt eftertryck, därför att går man sig in igenom århundradena och länderna, så lägger man märke till att döparrörelsen hör hemma i läseriet. Och i tron på Guds ord, i tron på det som den yttersta auktoriteten var en alla andra predater och självvalda kyrkopolitiker och gubbar, vill säga, nu är det gummor också. Men de var beredda att gå i döden om de avkrävdes lydnad för katolska herrar och predater och icke fick följa Guds ord. Och de till och med betonade att vi ville inte göra några trosdeklarationer och skriva några dogmer. För vi menade det att den enskilde kristne som under andens ledning läser ordet, han får klart för sig hela sanningen. Sen så hände det politiska saker. Kejsar Konstantin, han upptäckte att han klarade sig inte emot kampen i kristendomen, utan att tänkte han då göra kristendomen till statsreligion. Och det är väldigt farligt. Det är farligt när vi får statsbidrag. Det är farligt när vi blir statsslavar. Och det kan gå smygvägen det här. Man ställde då frågan: när kan vi döpa egentligen? För den som föds i romarriket, han var ju också romersk medborgare. Och var nu kristen med statsreligion, så måste vi fixa att han blev medlem i församlingen också, i kyrkan också. Så Cyprianus, han sa på kyrkomötet i Kartago 314 att när ska barnet döpas? En del tyckte det vid 7-8 dagen. Nej, så han, så fort barnet har fötts, för då skriker det. Det skriker både efter Guds och människors barmhärtighet. Alltså ska vi döpa det. Ett stort bidrag till att barndopet vann inträde så småningom, det var Augustinus tal på kyrkomötet 416, där han kritiserade de som var emot barndopet. Och den dåvarande påven tog sedan och skrev en ritual för hur dopet, barndopet, ska genomföras. Men påven efter honom, Bonifatius den förste, han skrev till Augustinus och undrade: kan vi verkligen döpa barnen? För vet de egentligen vad de kommer att uppleva, vilket liv de kommer att leva, vad handlingar de kommer att utföra? Som vi ska lägga märke till att det fanns en parallellitet redan från början mellan ett ifrågasättande av barndopet och en försök att sanktionera detta som en kyrklig dogmen. Så därför så dröjde det ända till kyrkomötet i Ravenna, enligt Hugo Odeberg, som har skrivit en tunn men jätteförnämlig bok om dopet i historisk belysning. Kyrkomötet i Ravenna 1311, tror jag, till dess att barndopet blev allmänt sanktionerat i katolska kyrkan. Redan tidigare då, 604, hade man fått ihop en ritual för barndopets utövande. Men nu uppstod problem.
För hade det nu blivit så att alla skulle döpas och så detta var då ett sätt att befria dem ifrån helvetets kval, så hur går det då med dem som är dödfödda? Hur ska vi klara dem undan helvetet? Jo, berättar Odenvik att man hade en ritual där man fyllde det nyfödda barnet med en cinnoberfärgad vätska så det såg lite levande ut och lade på en glödande plåt så det flammade till, och sen tog man stor betalning av föräldrarna för så kallade uppväckelseundret så att man sen kunde döpa det lilla barnet. Och han berättade också om hur främmande det här var för nordiska seder och bruk, för de hade när Anska kom hit redan en namngivningsceremoni, en så kallad vattenösningsceremoni. Och de frågade Anska, måste vi döpa om de barn som redan är vattenösta? Och problemen är stora nu när KG Hammars och HB Hammars syster, präst i Lund, har skrivit artiklar i kyrkans tidningar om att vi kan väl inte längre i vår tid tala om dopet som en befrielse från mörkret och helvetet och dopet så som uttryck för att den har kommit till tro på Kristus. Vi måste befria dopet ifrån dessa otidsenliga uttryck och låta dopet bli en initiationsfest, att vi välkomnar ett nytt barn till livet. Ja, men vad är kvar då utav den kristna ingrediensen i ett sådant dop? När man fick katolska kyrkan i sin helhet hade sanktionerat barndopet, då blev det ju korsets väg, en lidandes väg för de som höll fast vid det bibliska dopet. Och där är donatisterna, där kommer waldenserna, där kommer katarerna, där kommer Paulinians på engelska, och där kommer ännu andra grupper. Och bland dessa grupper som alla kännetecknas av att man står fast ordet, man lever i ordet, och får man lida något så läser man om vad martyrerna har gått igenom och ser sig som moderna efterföljare till martyrerna. Samtidigt som de håller på ordet så är de kritiska till alla kyrkliga auktoriteter som ifrågasätter ordet, som ska tvinga dem att avvika och gå andra vägar. Och ibland dessa rörelser så uppträder en rad enskilda individer som är strålande föredömen i att hålla fast vid Guds ord, även om man personligen får betala väldigt höga pris för det här. Som en liten kuriositet kan jag bara nämna att Wilhelm Reugling, schweizisk präst, han uppmanade föräldrarna att vänta med dopet tills de var gamla nog att själv kunna utse sina fadrar. Vad hände då? Han får sitta i fängelse. Där är en mycket stark rörelse som går samtidigt med reformationen både i Tyskland och i Schweiz och är nära anknutna till reformatorerna. Bland annat då Ulrich Zwingli som hade en nära vapendragare i Balthasar Hubmaier. Balthasar Hubmaier, han fick sitta i fängelse för sin övertygelse, inte bara i dopfrågan, utan det här hade också att göra med förnekandet av kyrkliga auktoriteter såsom kyrkans överhuvud. Så det växlar mellan motiven här. Men han lyckades i en fängelsevistelse att säga att ja, jag har lovat att inte predika mer på det här området. Jag tror det var så han gjorde, och så kom han ut ur fängelse och då får han till ett annat område. Jag tror det var borta i öster i Ukraina. Och hundraden kom till tro när han predikade där och lät öppas. Så vände han väl tillbaka till Schweiz igen och då blir han fängslad och hotad till livet. Men tänkte han, jag har ju en god vän, det är Faber. Han har ju blivit kommunalråd nu i någon av byarna här. Jag har skrivit till honom att han påverkar läget för mig. Jag skrev Faber. När då Balthasar Hubmaier hade gått så långt så han sa, jag är beredd att erkänna katolska kyrkans alla olika traditioner och dogmer så när som på två punkter, dopet och nattvarden, de viker icke ifrån. Då tar Faber och säger, om du icke böjer dig för katolska kyrkans dopsyn så får du hälsa hem. Och fastän han förut gjort avbön och sen gått tillbaka igen och det var som det var lite vingelpetter sådär. Men ni förstår att när han då upplever det finns ingen utväg. Jag kan inte lämna min bibliska övertygelse i dopfrågan. Jag går hellre inför eldens lågor. Och när han går inför eldens lågor och medan ännu hans hår och skägg brinner så säger han, prisad var du Gud, fader i himmelen, lovad var Herren. Och mamma åker ut med en fiskebåt där och döttrarna och möter honom, om det var nu på någon ö det här här skulle lägga rum, och säger till honom: sluta inte, Hubmeier, fortsätt i tro på Jesus, du är snart igenom, du är snart i himlen, tror jag de kunde säga. Och så stödde de martyrerna. Halleluja! Och det finns tre saker, säger professorn i kyrkohistoria som har skrivit en 500-sidig genomgång av dopsanningen under århundradena. Han heter Robert Torbert. Och han skriver detta, att det är tre saker som Hubmeier har lämnat efter sig. Nämligen skriftens auktoritet, dopets sanning och... Den tredje glömde jag. Säger som Mats som Bosse, det är tre saker jag har lätt att komma ihåg saker och ting, men det är tre saker jag glömmer, sa han. Det ena är namn och det andra är nummer, och det tredje jag glömde, sa han. Men när Hubmeiers liv hade släckts, då kallar Gud nya. Halleluja. Halleluja. Så manteln faller över Jan Mattis, som blir en fanatisk predikant när det gäller dopet. Och jag tror han döpte hundraden. Jag tror han rensade mönster ifrån hedningar, eller ifrån katolska kyrkans hedendom, om jag får säga så. Det vill säga, han tog bort altarna. De till och med brände biblioteket. Jag tyckte den här professorn var lite att gå lite för långt. Men han tänkte väl på alla irrläror som fanns där i biblioteket. Jag kan ni tänka er att de fick igenom ett beslut att evangelikala kristna och katoliker som inte vill låta döpa sig, de måste lämna staden Münster, så de drev ut dem med våld ifrån staden. Och det är klart att det här gick icke opåtalat. Jag vill inte säga att jag stödde honom där. Men det visar lite grann om hur radikal man var. Det betyder inte att alla var anhängare utav att låta döpa sig igen. Alltså så kallade anabaptister, ana på grekiska, återigen. Det är samma sak som tyskans vederdöpare, Wiedertaufen, återdöpas. Men en del var katabaptister. Det vill säga de var emot dop överhuvudtaget. Framförallt om det ägde rum som det ofta gjorde. Att det var inte fräster som var helgade. Och barnen hade ju ingen tro på Gud om inte de hade kommit till omvändelse och insikt. Men det här är sånt som äger rum i kölvattnet av den reformerta revolutionen i Schweiz med Ulrich Zwingli. Han hade två stycken bröder i reformationen. Det var Konrad Grebel och det var Max Manz. Och från början stod de sida vid sida i insikten om att vi behöver en reformation av katolska kyrkan här, på punkt efter punkt. Men plötsligt så börjar Ulrich Zwingli att dra i bromsen. Han var inte riktigt glad för att de nu började samlas i hemmen och läsa Bibeln och själva upptäcka vad som står skrivet. För han hade ju liksom lite ansvar för kyrkans helhet, och skulle vi nu få in detta att bara troende dopet var giltigt, ja men då får vi ju utesluta mängder utav bara barndöpta, och hur ska jag klara, höll jag på att säga, ekonomin och den samhälleliga ställningen då. Så han istället för att välsigna sina gamla trosbröder började att förfölja dem, tala illa eller gå emot deras bönesamlingar, och det gick så långt så att man ordnade en debatt med Ulrich Zwingli, och efter den debatten så förbjöds Manz och Grebel att överhuvudtaget tala offentligt, och de fick icke ha mer hembönemöten. Tänk på det. Vi lever i en tid och vi tror att nu har vi vunnit alla friheter. Men man kan råka ut för att både bönemöter i hemmen blir förbjudna, kyrkorna stängs. Vi måste hämta kraft av våra fäder i de här trosfrågorna. Men vad gör de då på kvällen när man har beslutat om detta i rådhuset? Då samlas de. Konrad Grebel. En katolsk präst som heter Glautrock. Glautrock. Och ett 30-tal andra. Och frågar: hur ska vi göra nu? Jo, säger de, vi måste lyda Gud mer än människor. Då reser sig den katolske Blautrock upp och säger: jag vill bli döpt. Och när han har låtit döpa sig, jag vet inte om det var Grebel som döpte honom, då döpte han resten. Jag tror de var 30 stycken bönder där. Och så gick det ju som det gick. Det blev landsförvisning, det blev fängelsevistelse, det blev höga kostnader. Men de står där skalan i himlen. Jag vill möta dem som mycket aktade sitt liv för mer än att de kunde gå i det. Liv på grekiska bios, det är inte bara att hjärtpumpen slår. Det kan den sluta när som helst. Men det är vårt anseende, vårt rykte, allt som hör till vår sociala position i samhället och i kyrkan och utanför. Sitt bios, sitt liv. Det har vi dem. Och när jag berättade detta för min värdig mosse vid frukostbordet, jag kunde knappt hålla tårarna tillbaka. När jag ser dem där sitta på kvällen, ja nu så får vi inte göra varken det eller det. Och de som inte döper sina barn, de skulle, tror jag, antingen landsförvisas eller dräpas. Hur gör vi nu? Jo, vi följer lammet vad det går. Och så reser sig blåt och jag vill bli döpt. Han blev bränd på bål därför att han besattade det beslutet. Men det finns en kosmärkt skara. Jag ser fram emot din bok, Nilsson, om gäster och främlingar. Det är en klyfta mellan oss.
Ja, då behöver jag inte säga det här.
Det är det som blir det roliga med våra samlingar, att rätt vad det är, så börjar vi att skratta. Och det är inte uttryck för världslighet, utan säger den amerikanske religionspsykologen James Watt. I skrattet har vi den närmaste upplevelsen till en religiös erfarenhet. För båda är det frågan om avslappning. Så. Och vad vi ska ha klart för oss, det är att Zwingli, han drar i bromsen av praktiska skäl. Hur går det med kyrkan om vi släpper fram Guds ord? Likadant med Martin Luther. Han var en av reformatorerna och han ville fullfölja sitt verk. Han hade ju ingenting att förlora. Han hade ju blivit bannlyst av påven. Han hade lämnat klostret. Vad skulle han ha någonting att förlora? Men de katolska herrarna kommer och ska ta fast honom. Och de tyska förstarna erbjuder honom besked. Om han kan fixa en ny nationalkyrka, då kommer han i samma frestelse som Jesus på berget. Om du böjer dig för mig, så alla de här rikerna som du annars skulle vinna genom att gå och dö på korset och vinna dem, du slipper alltihop det här om du böjer dig för mig istället. Då kommer du att fixa det här på ett enkelt sätt. Och det har vi fått stå inför lite till mans. Du får vara kvar i samfundet bara du inte predikar Kristus. Kan inte det ha gått så långt, va? Men det fanns andra tider i Luthers liv. Och det är så märkligt. För att en tidigare ärkebiskop i Sverige, ni är så unga så ni kommer inte ihåg honom, men Nilsson och jag, Ruben Josefsson, han var en baptist från början, uppför en baptistfamilj. Men han måste ha burit på nöd i sitt hjärta i dopfrågan. Och han är inte den enda. I tidningen The Times förekom en insändare för några år sedan där en Abbe Pierre bekänner att utdelandet av den första kommunionen till de som hade blivit barndöpta, det var den största tänkbara plågan han var med om i sitt liv. För han tyckte att när han då skulle välkomna dem in i Guds rike, som inte visste vad som skedde när de blev barndöpta, då var det största bedrägeriet som tänkas kunde. Och så upptäckte han: jag har lovat mitt liv åt skoj. Jag har lovat mitt liv åt skoj. Det finns så många präster, jag hoppas jag får komma in på det, som har upplevt samma sak. Ruben Josefsson, arkebiskopen, han går därför igenom Luthers kamp i dopfrågan och gör ut det i boken Luthers lära om dopet. Och då upptäcker Ruben Josefsson att den förreformatoriske Luther, han var så klar över att hans sola fide, trosprincipen, om den ska gälla i dopet, så kan man inte säga att det är tack vare att det är en rättvig präst som förrättade. Man kan inte säga att det är tack vare att vattnet används eller att det tekniskt genomförs sig eller så. Allt beror på huruvida dopkandidaten, baptisanden, tror på ordet när han låter döpa sig. Och han gick så långt till den punkten att han till och med sa att även om den som förrättar dopet är en gudlös, ogudaktig människa, så fungerar dopet ändå, därför att den som döps, han tror. Jag kom i debatt i Lunds universitet för några år sedan med en doktorand från Metodistsamfundet som menade det att man kan inte veta om barnet har tro, och det finns en försanthållande tro och sådär, så vi får inte fälla staven över barndöparna, för de kanske har det, kanske kommer, det vet man aldrig. Men jag sa, det finns bara en tro i Nya Testamentet. Det är den som är resultatet av en medveten förkunnelse. Tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Och den amerikanske forskaren Bethlehem Murray, han har i sin 500-sidiga bok The Baptism in the New Testament gått igenom samtliga texter av så kallade dop av familjer och dop av hus. Och han har upptäckt att det i varenda text förutsätts att de har kommit till tro. Till och med när det om Filippus, fångvaktarens dop, heter att om du tror så ska du och hela ditt hus bli frälst. Det var inte så att om husfadern trodde så fick de andra hänga med, antingen de trodde eller inte. Utan det grekiska ordet kai betyder även, det vill säga det är samma väg för resten av folket i familjen. Och detta att på den tiden var ett kollektivistiskt tänkande, så hela familjer och hus hängde med, hank och stör, motsägs av den individualism som började redan med Jeremia, fortsatte med Hesekiel. Du ska inte tro att du får sura tänder för att fäderna har gjort det och det, utan om du personligen omvänder dig, då är det annorlunda. Och Jesus säger på samma sätt, ni ska inte tro att jag har kommit för att sända frid utan svärd. Så var och en får sitt eget husfolk till fri. Och så bjuder han var och en som vill. Det är ingen kollektivism här, utan det är enskilda individer. Till och med i Cornelius så står det att anden föll över alla dem som hörde hans ord. Det var inte spädbarn som inte kunde fatta vad Petrus sa. De hörde, de reflekterade, de kom till tro, och så föll anden över dem. Och detta att anden för betyder inte att de behöver inte låta döpa er. Nej, säger Petrus, han befallde, grekiskans hypotasso, engelskans i ordet, att nu ska de bli döpta. Martin Luther, han kämpade med dopfrågan, och han avslöjar sitt tänkande i två skrifter. Ein Sermon von der Taufe, en predikan om dopet, som låg till grund för det stora arbetet De Captivitate Ecclesiam Babylonicam, om den katolska kyrkans babyloniska fångenskap. Och Ruben Josefsson, han drar ut orden och sanningarna från Luthers skrifter, så jag undrar hur de bara kan fortsätta och påberopa Luther som stöd för barndopet. När han har gett så klar undervisning, han säger dopet ska ske genom nedsänkning, för då visar man vad det frågar om, nämligen att begrava den gamla människan. Och föregångarna till anabaptisterna, de här donatisterna, de skrev en trosbekännelse att dopet är ett synligt uttryck för det som Gud gör i den osynliga inre människan, i hjärtat och i personligheten. Och hörni, Gud som har skapat oss, han vet väl hur vi fungerar, både psykologiskt och somatiskt. Om han nu har låtit dopet vara ett inträde i Guds rike, så att människan inte kan glömma att hon doppades ner i vatten, hon kan inte glömma att det här var någonting där jag fick stå för hela samhället och bekänna sig, det blev inga vingelkantiga omvändelser sedan, utan här är det något rejält som sker. Har inte Gud då täckning för sin befallning, låt den alla döpa er? Jo, Luther är här klar i sina förreformatoriska skrifter, det kristliche Lehre von der Taufe och det Captivitate Babylonicam Ecclesia. Tyvärr så förföll han i diket att som Zwingli bli beroende av en nationalkyrka, en folkkyrka, och till och med komma att förfölja de som stod kvar i dopsanningen. Så han sa, de har sagt att de ska döpas, det ska de få bli, de ska bli dränkta. Och så sanktionerade han de här bondeupprorens bekämpande, som då också blev en bekämpande utav deras dopsyn. Sen så fortsatte utvecklingen, och vi känner till mer var och en av oss den moderna tidens uppkomst utav baptismen från 1600-talet, vad det har kostat folk i vårt eget land som har följt Jesus den här vägen, och en prästmötesavhandling som handlade om baptismen i Närke plöjde jag igenom innan den här lagen, och det är ju dråpligt alltså. Det var inte så mycket att de hade den dopsynen, men det var att de inte följde de kyrkliga ämbetenas utövning som var det allvarliga.
Och ibland så blev det ju riktig vrede mot de här så kallade sändemännen som förkrikade och fick döpa folk. Så en ganska muskulös kraft, jag vet inte om han heter Palmqvist, han stod där vid ån i Örebro och då var det några smeder som var lejda och puttade ner honom i vattnet. Men han var så kraftig, ungefär som Birger Zettersten, pappa till Paul Zettersten. De bråkade på en av hans gudstjänst och jag sa, kan vi inte göra upp utanför, sa han. Jo, det tyckte de var lämpligt och hade förberett sig att få ge honom en riktig åkabrasa eller vad det heter. Och han var ju kraftig, vet du. Så han, om jag är Guds tjänare så i Jesu namn ska ni böja nu. Och han tog en hand på var en av dem och tryckte ner dem. Och han, de klarade sig inte. Och likadant den här sändemannen Palmqvist, när de skulle kasta honom i ån så var, klarade de inte smederna av det. Men då var det några kvinnor som höll på att tvätta där och de passade på och pulta ner smederna istället i ån där. Så de fick uppleva sin egen villas löd. Och det är mycket sådana här dråpligheter som har ägt rum under de här förföljelserna. Det var då en kyrkoherde i Närkestrakten som tyckte att det här går ju på tok, så många väl låter döpa så det blir baptister. Så han tänkte vi ska ta en radikal lösning. Så han åkte till kyrkomötet i Stockholm och träffade ärkebiskopen och frågade, finns det någon så duktdriven präst som kan argumentera och kämpa för det barndop som kyrkan står för? Så vill jag kalla honom till präst. Ja, de hittade en David Forsell. Och han i sin tur tyckte inte att han klarade det här ensam, utan han åkte och hämtade tre hjälppräster. Det var inte så mycket med deras omvändelse, för de drack så mycket vin vid nattvarden så att de kunde inte gå hem. Men det står i Guds ord, skrev någon då, att om din broder faller så se till att han inte ramlar i gropen. Så de menade att vi, det är ju bibliskt att vi ska hjälpa de här hjälpprästerna nu i sin fylla och villa. Och han började först som vänligt och sola våra baptistpastor Palmqvist, men sen visade han sitt rätta jag. Och han drev processer, till och med när de skulle tillsätta en barnmorska så ansåg han att den som var föreslagen, hon kunde inte, man litar på att hon kommer att förrätta nöddop om det är problem. Så vi kan inte ha henne hur duktig hon är. Och han ville avsätta skolans lärare. Vi skulle ha sådana som var trogna i Svenska kyrkan och så vidare. Men medan han håller på med det här, förstår ni, så kommer Guds hand. Han blir sjuk och han åker ut till Marstrand för att rehabilitera sig i det vackra vädret där ute. Men sjukdomen fortsätter så att han faller död ner. Och det är mycket av det här slaget som jag hade kunnat ta tid, men jag vill inte, för snart så är min tid ute här och därför så måste jag på något sätt komma vidare. Och då vill jag gärna bara innan jag avslutar den historiska delen säga att sådana hjältar har vuxit fram från den baptistiska väckelsen, som William Carey, den stora missionsmannen för Indien, som redan i 21 års åldern, 22 år, hörde en predikan. Men den var emot barndopet, eller den var i försvar för barndopet. Och det räckte att han hörde försvaret för barndopet, så upplevde han hur ihåliga argumenten var. Så han blev döpt och lät följa Jesus på den predikan. Det skedde den 5 oktober 1783. Vi har andra hjältar från baptisternas krets som har gått till kyrkohistorien och världshistorien. Jag skyller på att inte vi har tid att nämna om dem, men verkligheten är så hittar jag inte namnet just nu. Men det kan vi väl glömma, va? Och så ställer jag den avgörande frågan. Fortsätter Herren och bekänner sig till dopet idag? Ja, jag reser 10-15 gånger nu till Slovakien och Gud är mäktig och under, jag har inte tid att tala om det. Men när jag var i Žilina så sitter där en karismatiker, en andedöpt söndagsskollärare från Lutherska kyrkan i Banska Bistrica. Och när hon hör mig tala om den förreformatoriska Luther, om det kapitulitate i Ecclesiam, om Ein Simon von der Taufe, om Bibelns förkunnelse i dopfrågan, då säger hon, jag vill bli döpt. Fanns ingen dopgrav. Oktober månad, 3 grader kallt ute. Och det är en obotlig njursjukdom som föranleder läkarna att säga, om du utsätter dig för kyla så kan vi inte garantera att du överlever. Hennes man hade lämnat henne. Hon hade 3 barn, 8, 10 och 12 år. Den enda dopgrav som fanns, det var att döpas i öppet vatten i 3 graders kyla. Men sa hon till mig efter den här predikan, jag är beredd att följa Jesus. Om jag så skulle dö. Lämna 3 barn. Jag blev plötsligt rädd för radikaliteten i min dopundervisning.
och tänkte det vore ju fruktansvärt om det går ut här att jag predikar så att den enda föräldern som lever, hon har känt sig tvungen att låta döpa sig och njursjukdomen bröt ut trots läkarnas varningar. Men jag tänkte jag vågar icke ta bort en prick, icke en bokstav av Guds ord. Vet ni vad som hände? Istället för att hon blir sjuk och dör sen hon kommer upp ur dopgraven, så går en varm ström genom hennes rygg och hon blir helad. Den kommer på måndag morgon när hon sitter framför datorn i jobbet. Då upplever hon den här helande kraften. Det betyder att Herren fortfarande är med. Halleluja! När jag kom som var kanslipastor till Ängelholm så sa min företrädare Thunhag: du får en fin församling, det är alltid någon som vill bli frälst. Men sån, i dopfrågan är det totalt omöjligt. Hela nordvästra Skåne är barndopsimpregnerat. Ja, gode Gud, tänkte jag. Här behövdes himmelrikets nycklar som öppnade stängda dörrar. Och knappt hade jag kommit till tjänst för några bönder kom till mig och sa: du Samuel, vi har den värsta torkan i mannaminne. Fruktträden slår inte ut och vilda djur går ut på gatorna för att hitta vatten. Och marken har varit torr nu i 7 veckor. Vad ska vi göra? Ja, sa jag sådär, jag kom direkt från Afrika. Det är väl inga problem i Sverige. Vi kan köpa mat utifrån. Värre är det i Afrika, där kanske vi inte köpa mat. Då sa den helige ande: har du inte läst mitt ord i morse? Jag höll på att översätta Nya testamentet från grekiska då. I 1 Johannes 5, detta är den övertygelse. Och i Hebreerbrevet 11 används ordet elenkis, en övertygelse som är större än vad sinnena kan förmedla. Att om vi beder om något i hans namn, vad det vara må, så ska vi tro att det är syftet, och det ska ske det. Och där i den månlösa himlen och den 7 veckor långa torkan, så säger jag till bönderna: nu vet du vad vi ska göra. Vi ska ordna ett bönemöte om regn, säger jag. Och de tittar plötsligt i backen. De trodde inte att jag var så fanatisk. De tyckte synd om mig. De sa ingenting. Men det där levde kvar i mitt hjärta som helig ande. Sa: vad sa du till bönderna? Nu måste du vara konsekvent och lämna in dig i kyrkonotiserna. Så det stod i kyrkonotiserna: bön om regn. Då ringde journalisterna och sa: det här måste vi få göra ett reportage omkring. Kan vi få ta en bild på dig där du står i den spruckna åken och ber om regn? Ja visst, sa jag, låg ute vid havet och badade. Hade varken skjorta, slips och övrig pressidegranat som jag har idag. Utan jag ringde mina goda vänner, för mig ingen var hemma. Jag kunde inte låna kläder någonstans. Så jag kom i shorts och en sån där sweater in på. Är du präst? Du har ju ingen elva här uppe. Nej, jag är sommarvikar. Ja, då förstår vi. Det ska vara lite somrigt, du är sommarpräst. Jag följer med ut här nu på spruckna vången och knäpp dina händer så ska vi ta ett kort på dig. Ja, gode Gud, man ska ju inte bedja offentligt. Jag sa: nej, jag knäpper inte händerna här inför dig, utan jag ska läsa Guds ord ikväll, att när Sveriges folk inte vill höra evangelium och varken gå i högmässan eller i frikyrkorna, så kan Guds röst ändå inte bringas till tystnad. Han talar genom samhällskriser, precis som i Amos tid 7:4. En stad fick stapla, 3 städer fick stapla bort till den fjärde för att få vatten, och i vattenbärarnas tysta gång låg ett budskap, likväl har ni inte omvänt er till mig. Guds röst kan inte bringas till tystnad. Vi ska tala i krisen ikväll, att Gud talar genom det här. Ja, men ställ dig då med Bibeln och ställ dig lite bredbent sådär. Så la han sig vid marken och riktade kameraobjektivet mot mina shorts. Så jag var tvungen att cykla in till NST på kvällen och se hur bilden blev. Då blev det alltså, shortsen blev stora som 5-manstält. Och huvudet var lite som den enda grönsak jag lyckats med i trädgården, nämligen rädisan. Ja, men så den bilden får aldrig komma in. Ja, du får inte visa den. Det är den enda nyhet vi har inför morgondagens tidning, sa han. Förut hade vi stått där kanske med en liten bantad version av årsberättelsen. Kan vi få en notis om föregående verksamhetsår? Ja, jag är lärare, men vi har så mycket viktiga nyheter nu. Så den går inte in, även om du klipper frimärket till hälften. Det finns inte plats. Men nu när jag står och ber till Gud, då är det helsidor. Inte bara i den tidningen, de skickade 30 andra tidningar. Så på morgonen efteråt så ringer Gunnar Gramnes från Radio Karlstad och säger: vi har sett att du ska ha bönemöte om regn. Har du erfarenhet av det? Ja, jag hade faktiskt bett en gång tidigare och det funkade, så jag skulle säga ja, skulle jag säga. Men sen fick jag inte utveckla det, för då hade han nästa programpunkt där. Och plötsligt ringde de från Radio Jönköping, Jönköpings länsradio, och sa: vi har forskat och vi har funnit att du har vuxit upp i Värnamo, så vi anser att vi har möjlig rätt att göra en intervju med dig. Och så ringde de från Radio Kristianstad, så sa de att du bor ju i Åstorp och det är helt del i Kristianstad län, så vi tycker att vi har rätt att göra en intervju. Så ringde de från P4 i Malmö och sa du bor ju i Skåne, för vi tycker att vi har rätt att göra ett reportage. Och så Thunehag då, han var ute och firade semester och han kunde inte koppla av från sin församling i Ängelholm, men tyckte att han skulle gå och köpa någon svensk tidning i alla fall. Och när han slår upp den så får han se vad som händer i hans hemförsamling, vad den här vakanspastorn har ställt till med, vet du. Och de kommer från 30 tidningar och skriver om det här bönemötet om regn. Och när vi skulle väl ha det, då kom ju lantbrukare och fruktodlare från Helsingborg och Ängelholm. Så då gick de här journalisterna omkring och deras fotografer som några moderna apparazzi som skulle fotografera och dokumentera några religiösa dinosaurier från en svunnen tid som fortfarande tror på bön och bönhörelse. Och jag var tvungen att åka in till hennes redaktion för att se hur det blev i tidningen. Ja, det gick ett sus genom kontorslandskapet, så sa de. Du hade ju full succé ikväll. Ja, det vet jag inte. Kyrkan var inte full riktigt. Jo, men vi har skrivit bönder och fruktodlare trängs i pingkyrkan för att be om regn. Ja, jag vet inte om de trängs, men det var ju några stycken som kom i alla fall. Sen hade min fru då tagit löfte om att jag får inte lägga mig förrän jag har vattnat trädgården. Så torrt var det. Hon var rädd att det skulle blomma och sånt. Men jag bröt mot min fru den gången. Det kanske inte första i sig. Men du, jag ringer upp dig sen och ger resten av budskapet. Jag måste gå ut nu. I alla fall så sa jag till Gud. Nu delegerar jag vattningen till dig ikväll, Gud. Det får du ta hand om. Klockan ett vaknar jag. Blir klarvaken och Gud säger. Nu ska du vara pigg. För det kommer ett telefonsamtal. Då ringer Aftonbladets journalist från Stockholm och säger vi har fått en faxad bild om något bönemöte. Vad handlade det om? Jo, säger jag, läs Amos-boken så ska du se att precis som under 700-talet före Kristus, när folk inte vill höra Guds ord, så talar det här igenom kriser. Och nu är det likadant i Sverige. Högmässofrekvensen sjunker och frikyrkorna sjunker. Men Guds röst kan inte bringas till tystnad. Ja, sa han, jag ska lova att läsa Amos-boken. Ja, men ring mig sen så jag hör vad du har skrivit i tidningen. Ja, men det blir sent. Det får bli ju sent som helst. Ja, klockan 4 ringer han och har skrivit sin artikel. Ja, skrev han. Nu så är stora pingstkyrkans sal i Ängelholm fulla folk. Ja, det är bara 150 pers sittplatser där och fullt var det inte. Ja, men det är kvällspressen vi bjuder på det, sa han. Och nu är alla bönhus i Skåne fulla av bedjare som ber om regn. Nej, jag vet inte ett enda bönhus till. Ja, men hör du inte, det är kvällspressen vi bjuder på det här. Och nu står lågtrycken i kö utanför Skånes kust och väntar på att få komma in. Jag vet inte om ett enda lågtryck som ska komma. Ja, men vi bjuder på det här. Ja, sa han. Efter det här ska jag göra som du. Jag ska ha Bibeln i ena handen och så dagstidningen i den andra och se hur Guds ord går i fullbordan. Sen vaknade jag på morgonen vid att alla mina helfart, för jag hade då sånt här småländskt ekonomiskt system, så jag skulle inte behöva betala kommunens vatten, utan jag samlade upp det i 4 stycken helfart, 200 liter varje. Och sen hade jag armerad slang ut under gräsmattan så det skulle nå alla växterna. Och när jag kom ut på morgonen så var alla tunnorna överfulla av vatten. Då frågade meteorologen Kurt Kempe, hur kunde det här ske? Ni förutsåg ju inget regn. Ja, men sa, det kom från ett regnväder över Tyskland som vi förutsåg skulle gå över Baltikum. Men av någon märklig anledning, det sändes över Sverige och just över västra Sverige. Och Lars Orup slutade nyhetssändningen den söndagkvällen och berättade om det märkliga regnvädret över nordvästra Skåne. Ulf Ekman tog det som ett exempel på apostolisk tro i vår tid. När vi utlöste regnvädret. Och folk började skriva i tidningen, hade Samuel en fruktansvärd tur som kunde annonsera bönemöte om regn just när det skulle bli väderleksomslag. Eller, finns det en Gud? Det var det som stod i tidningarna. Vänner, vi är satta här för att skapa historiska händelser som föranleder pressen och folk och frågar, finns det en Gud? På måndagen åkte jag till Lunds universitet och ringer telefonen igen. Då är det tidigen arbetet. Ja, hörru, vi har ju hört om den här dopförrättningen och regnvädret och sådär. Hur känns då för bönesvar, sa han till mig. Jaså, kallar du ett väderleksomslag för bönesvar, sa jag. Från en socialistisk artistisk tidning som Arbetet. Det är nästan större under än själva regnvädret, sa jag. Ja, så man kan ju inte följa den politiska nomenklaturen jämt. Man måste ha sunt förnuft någon gång. Det är dags för sunda förnuftet nu. Och jag var själv så förvånad över hur anden hade lett mig fas efter fas. Och när vi hade friluftsmöte på måndagskvällen vid hav vid Råbocka, så frågade Herren, varför fick jag uppleva detta? Då fick jag se för min syn vitklädda människor och gå ut i havet och låta döpas. Och en kort stund efteråt så ringer hon, Eva. Hon hade varit i Blekinge, lämnat sig till Gud. Och då hade Gud sagt, du ska låta döpa dig och det ska ske i havet. Ja, men det stämmer med min syn. Jag har sett vitklädda gå ut i havet och låta döpas. Då ringer journalisterna igen. Det har aldrig varit ett dop i havet. När det blir måste du höra av dig. Och då bara till Gud, låt det inte bli regn, för då kan vi inte genomföra dopet i havet. Låt det inte heller bli sol och värme, för då ligger de där och steker sidfläsket, så det är knappt lämpligt med gudstjänst i sammanhanget. Men Gud lät det bli uppehållsväder och molnigt, så vi kunde få den bästa fotograferingsmiljön som tänkas kan. Och där kom journalisterna med sina automatiska snabbladdade kameror som de har till hinderlöpning och fotbollsmatcher. Nu fick de ladda den för att dokumentera när vi gick ut i havet, när vi begravdes med Kristus, när vi sammanvigdes med honom, när vi uppstod i havet. Och de måste ta fram nya bilder hela tiden. Och sen på första sidan så står hon, den nydöpta systern, som ett förlöst kreatur med uppräckta händer och tittar i skyn och lovar Herren. Och hennes man, dansmusiker, de får ställde frågan till honom, vad säger du om att din fru har låtit döpa sig? Ja, jag bara gratulerar henne, för trots 10 år i musikbranschen har jag aldrig kunnat skriva en enda sång. Men idag kom sången av sig själv, sång till henne. Så lämnade han sig till Gud och blev döpta. Och deras första tältmöte de var på i det här livet är de kallade för att vittna om Gud och sjunga evangelium. Halleluja! Och det som då skedde med det här dopet, det gick igenom så att till och med skolorna i sina läroböcker nu i Ängelholm har bilder på dopförrättningen och talar om det bibliska dopet. Vad var det Thunehag sa? Jag gratulerar till att komma till en ny plats. Men i dopfrågan är det alldeles låst. Nordvästra Skåne är barndomsimpregnerat. I know the one who has the keys to the kingdom of heaven. Jag känner honom som har himmelrikets nycklar. Och när han öppnar kan ingen tillsluta. Och när han tillsluter kan ingen upplåta. Herre, jag prisar dig för varje församling, varje ort som är presenterad här idag. Dela ut dina nycklar nu, så att vi inte backar i den bibliska undervisningen på någon punkt, utan vi istället upplever att du öppnar upp för ordet. Du sätter ner foten. Tack för att du gör det på plats efter plats nu i Sverige. I Jesu namn. Halleluja. Är det någon som inspirerar nu, så fortsätt att prisa Herren här. För vi har redan brutit tidsschemat, så det kan vi göra rejält. Ja, halleluja.